Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och just att jag fick hem i tillfrisknandet och jag hade liksom blivit drogfri för att jobba med mig själv liksom, och, så här, och verkligen kunna ge henne allt av mig själv och liksom så att det var verkligen som du säger en person med revansch.
God dagens kära lyssnare, vad glad jag är att just du har klickat in dig här hos mig, Nina Campioni, som driver den här podden, gravidpodden Vattnet går. Det är ett helt nytt år som vi har framför oss och det känns ju både otroligt och lite läskigt, va? Eller? Det är just liksom så himla mycket som ryms i ett nytt år, så mycket förhoppningar, så mycket kul, men också besvikelser och motgångar. Hur det blir vet ju ingen alls, men låt oss hoppas på ett kul, varmt och ödmjukt år. Hörni, ni har väl inte missat Vattnet Gårs mammagrupp som finns på Facebook? Där möts vi och hjälps åt med ditten och datten. Och självklart finns ju också Vattnet Gård på Instagram och numera också på TikTok. Ja, men visst. Jag ger det helt enkelt ett försök på den plattformen också. Välkommen dit. På sociala medier hittar vi också veckans gäst. Sara Boldu är beroendeterapeut och handledare inom sorgebearbetning bland annat. Och på Instagram så får vi följa hennes vardag och kamp för sin familj. Men också hennes resa från ett liv i missbruk och kriminalitet. Vi kommer att prata om missfall men också om hur kärleken fick henne att vilja förändra sitt liv. En otroligt gripande berättelse som ni säkert förstår. Välkommen Sara Boldu.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Men Sara, kan vi inte börja prata om hur du mår idag?
Ja, men gud, alltså jag mår jättebra. Alltså jag är så himla lycklig. Alltså nu börjar tårarna rinna. Liksom. Jag tror jag aldrig har känt sådana lycka i hela mitt liv.
Det är helt fantastiskt.
Jag är världens lyckligaste kvinna och mamma. Liksom, och bara, alltså jag är så fylld med så mycket tacksamhet och så mycket kärlek. Mm. Och, det är svårt. Alltså det blir så övermäktigt ibland att förklara liksom den här intensiva kärleken och den här tacksamheten som jag känner.
Ja. För det har ju varit en krokig väg dit. Liksom.
Herregud alltså. Ja. Alltså, och när folk så här ser, eller jag träffar folk idag som bara, men gud, alltså, du ser så glad ut och så pigg ut och du har precis fått barn och är det inte jobbigt och sådär. Jag bara, nej, det här är allt annat än jobbigt.
Mm.
Alltså, när min lilla son piper mitt i natten för jag vill amma, liksom, det finns inget som är jobbigt med det, utan det är liksom bara, jag är så lycklig att han finns.
Mm.
För att, som sagt, det har inte varit lätt liksom, vägen hit. Alltså, jag har ju två barn. Och har haft totalt 6 missfall.
Mm.
2 stycken innan vi fick våran dotter. Och 4 nu.
Ja.
Så att jag har liksom varit konstant gravid kan man säga i 2 års tid.
Mm.
Och missfall efter missfall efter missfall. Och liksom, som sagt, den biologiska klockan har ju tickat på. Jag är 40 nu liksom.
Mm.
Så att det har inte varit en självklarhet liksom, att jag skulle bli tvåbarnsmamma som... Det har liksom bara varit drömmen så här, efter vi fick med Lena efter några år. Liksom, att vara ett syskon till henne. Och det har liksom inte velat.
Mm. Det måste ju varit otroligt tufft. Både liksom fysiskt och mentalt. Att vara gravid så pass lång tid om man tänker. Liksom,
ja.
Men också naturligtvis all besvikelse. Men jag tänker rent, om vi börjar med den fysiologiska sidan liksom.
Ja,
att vara gravid så många gånger och under så pass lång tid, hur har det varit?
Mm. Alltså, mina båda graviditeter har varit helt fantastiska. Alltså, jag födde Emilio nu den 31 augusti och var höggravid under sommaren. Och alla bara, gud, är det inte jobbigt? Jag bara, nej, det är helt underbart, för jag verkligen älskar att vara gravid.
Mm.
Så när det har blivit liksom, så har det inte varit jobbigt för mig att vara gravid. Inte ens från början, inget illamående. Eller liksom. Utan jag har verkligen njutit från dag 1 till liksom... Till förlossningen.
Ja.
Men de här alla misslyckade gångerna, det har ju varit otroligt påfrestande.
Mm.
Att liksom, okej, få det här hoppet. För jag har väldigt lätt att bli gravid. Det har liksom bara hänt direkt månaden efter varje missfall. Liksom, så har jag blivit gravid igen.
Okay. Mm.
Och sen så har jag förlorat dem runt vecka 8. Mellan 6 och 8.
Ja.
Och det här liksom hoppet som har tänts. För det var någon som frågade mig, så här, men är man inte hela tiden rädd? Jo, såklart man är. Någonting har ändå varit i mig, så här, men den här gången kommer det gå.
Mm.
Den här gången kommer det gå. Och så blir det inte så.
Just det.
För att jag har ju varit den här smärtan liksom, som hela familjen har delat. Och jag har ju sagt en stor tjej också som är 8. Och vi är så öppna i vår familj. Vi pratar om allt, liksom, om känslor. Och så här. Så hon har ju hela tiden varit med i den här resan. Och det har varit så tufft också. Okej, kommer hem från gynekologen och så berättar för henne igen. Att så här, nej, men det var inget syskon den här gången heller.
Mm.
Och den här längtan liksom, att få en till bebis och det inte blir.
Mm.
Och frustrationen liksom, att man kan gå in. Eller jag gick in i så här bitterhet. Liksom, att, men varför får andra barn som inte kan ta hand om dem?
Just det.
Och liksom, det har varit så tufft. Men någonting i mig var ändå så här, nej, men det kommer komma till slut. Jag kände det så starkt i hela min kropp att det kommer komma.
Mm.
Samtidigt som det fanns stunder så här, nej men gud, det kanske inte blir så. Liksom, för att rädslan var så stor liksom, att det skulle bli så.
Ja, men det är otroligt ändå att man liksom, att instinkten är så stor ändå. Att vi menar, så tufft som det måste ha varit som sagt.
Ja.
Och jag blir så imponerad och också intresserad också av hur tankarna har gått där med, som du berättar om din dotter där ju, att hon liksom varit med i den här resan och så. För jag tror att många kanske har känt att man inte vågar berätta eller att man vill typ skydda inom situationstecken ens barn.
Precis.
För det här. Liksom. Precis. Hur har ni resonerat eller tänkt kring det?
Alltså vi har resonerat så här, eftersom vi är väldigt öppna i vår familj med allt.
Mm.
Vi pratar väldigt mycket känslor och sådär. Så det är inte så att hon inte skulle märka om det skulle hända någonting med mig.
Nej.
Att jag helt plötsligt skulle bli jätteledsen. Det tror jag ger en större skada på ett barn. Liksom, det här att gå och undra varför mamma är ledsen och sådär.
Mm.
Plus att jag kunde ju inte liksom hålla tyst om det här. Det var någonting som jag liksom var tvungen att prata om hela tiden.
Ja.
Så det föll sig helt... Det fanns inget annat för oss än att berätta för henne. Liksom.
Mm.
Och jag tror inte heller att man kan skydda barn från sorg. Man kan finnas där och stötta dem och sörja tillsammans, just gråta det. Tillsammans som vi fick göra. Liksom. Och sådär. Jag fick säga till i skolan liksom, att men nu hade det skett ett till missfall. Ja. Att Milena är till SM, liksom, och sådär.
Mm. Ja. Jag tänker även liksom, hur tufft det än må vara, så är nog det, tror jag, en gåva i slutändan, att ni är så öppna och har en så att ni finns där för varandra. Och att liksom, barnen, även om de inte kan förstå alla nivåer kanske av smärta och sorg, så kan man ändå liksom, vilken redskap att få vara så, få finnas i sina känslor. Det tror jag inte. Du arbetar ju med KRIS, kriminellas revansch i samhället. En så
ja, det stämmer bra.
Intressant och viktig organisation. Och du är ju också öppen med, på din Instagram och så vidare, och i allmänhet väldigt öppen. Vi känner ju varandra lite, för våra barn går ju i samma klass.
Ja, men precis. Jättefint.
Och jag har ju sedan dag ett märkt att du är väldigt öppen och har inga problem att prata om ditt liv i stort och smått. Vilket jag uppskattar. Men jag tycker också, för du har ju där också berättat då om din tidigare drogproblematik och så vidare. Jag tänker, när man är liksom, när man har eller har haft ett beroende. Hur går ens tankar då kring just det här med föräldraskap? Liksom, att bli, för jag tänker, man kanske, jag tänker, kan man tänka att man ska bli en förälder eller bli en bra förälder? Eller om man drömmer om att bli förälder, och liksom, hur vågar man?
Alltså, så här, jag har sedan jag var liten flicka drömt om att bli mamma. Alltså jag lekte alltid dockor och så här, det här är mina barn liksom och sådär. Och alltså jag kommer från en väldigt bra och fin och ordnad bakgrund. Vilket är väldigt ovanligt då liksom, om man hamnar i missbruk och kriminalitet. Så att jag hade väldigt goda förutsättningar för att lyckas i livet. Och började använda droger väldigt sent om man jämför med andra liksom, i vårat klientell, om man säger så. Så att jag började, alltså jag var en sån här partytjej liksom från 18 års ålder, och det var nattklubbsliv och Stureplan och efterfester, och det var så här, sen ska jag skaffa barn och familj. Det här är bara liksom några vilda år som jag har nu. Men det var ju inte så, för att jag var ju tvärtorsk och fastnade i ett beroende som tydde sig liksom många år. Och hamnade i kriminalitet och i fängelse och sådär. Och gick emot mina gränser och vart något som jag aldrig trodde att jag skulle bli. Alltså jag gick från en partyprinsessa på Stureplan till en heroinmissbrukare på Plattan. Det var verkligen det som hände. Så när jag fyllde 30 år.
Vilken mardröm alltså.
Ja, verkligen. Så när jag fyllde 30, då satt jag i fängelse på Färingsöanstalten här på Ekerö i Stockholm. Och efter inlåsning då, liksom kvällen, alltså när kriminalvården kommer och låser in, så gick det upp för mig så här, shit, jag fyller 30 nu. Jag kommer aldrig att bli mamma. Och du vet, när man sitter inlåst här på institutioner, alltså man har masker, man har fasader för att liksom inte visa sig sårbar och så. Men där så liksom, de bara liksom sprack. Och när jag var själv där inne på min cell, alltså jag grinade hela natten och bara, alltså det som jag ville mest av allt i hela världen kommer jag inte bli. Jag kommer dö på någon skit i toalett och polisen kommer hitta mig. Så blir jag en bock i statistiken. Liksom, kvinna 30, död, överdos. Det var verkligen så jag trodde att mitt liv skulle bli. Och då hade jag precis träffat min dåvarande pojkvän också. Och min nuvarande man idag. Far till mina två barn. Som satt inne på en annan anstalt. För att vi träffade varandra i missbruket då. Liksom. Och det var väl det enda bra beslutet som jag har tagit under mina år som liksom aktiv kriminell. Att inte skaffa barn och att inte tro att det är lösningen. Liksom. Jag måste först liksom bli tillfrisk i mig själv och sen skaffa barn. Men vi hade i alla fall träffats. Men jag tänkte att det är kört. Liksom. Jag är inte drogfria. Jag är 30 och liksom, som sagt den biologiska klockan. Och så där. Och det var en sån sorg. Och sen för att göra en lång historia kort, för det är inte det vi ska prata om idag, men då skrev i alla fall han ett brev till mig, Gibbe då, att men gud, jag vill verkligen något annorlunda med dig, jag kan inte besöka barbehandling och sådär. Och någonstans innerst inne så var det ju det jag drömde om och ville. Men jag var så jäkla rädd.
Mm.
Och bara, nej, men får han reda på om jag är på riktigt så kommer han aldrig älska mig. Och liksom. Mm. Ja, men massor med rädslor och låg självkänsla. Och jag liksom hade blivit så trasig av alla år i missbruk.
Mm.
Jag bara, jo, men det, självklart ska vi göra det. Men först uppmärker vi bara klart sommaren. Liksom.
Mm. För det är så rädd. Man ser det. Ja,
ja precis.
Mm. Får jag fråga först, hur länge du satt inne?
Ja, alltså den gången kommer jag inte ihåg, men totalt så har jag väl suttit 3-4 år.
Okej. Okay.
Effektiv tid, så jag tror att vi hade ett år eller någonting.
Ja.
Och sen så kom vi ut i mars, och sen så den 5 juni 2013 så fick vi hjälp att komma på avgiftning och sen en jättelång behandling och sådär. Och det var där sen våran gemensamma resa började liksom med att liksom tillfriskna och hela den där vägen. Liksom. Mm. Alltså både känslomässigt och socialt med att liksom, ja, men bli skuldfri, utbilda sig och ja. Så att vi har ju gjort den här resan tillsammans och det har varit helt fantastiskt.
Vad var det som gjorde att det var liksom, vad ska man säga, tog, att avgiftningen, man säger tog och den gången, om man säger, var det något som var avgörande för att du skulle, för jag gissar att man måste vilja gå in i det på, med något.
Ja, men så är det absolut. Alltså jag hade ju fått så himla mycket konsekvenser. Alltså jag hade hamnat i fängelse, jag hade svikit min familj, min mamma, jag hade gått över mina egna gränser, skadat så många människor. Alltså jag var verkligen liksom så himla färdig. Men sen också framför allt så var det för att jag hade träffat mannen i mitt liv.
Yeah.
Och helt plötsligt så var det liksom jobbigt att sitta inlåst. Det var jobbigt för jag hade någon annan.
Mm.
Och med det sagt, inte så att han enbart kunde rädda mig. Liksom, utan, men det gav liksom ett hopp om ett annat liv. Och samma sak var det för honom. Alltså han fick upp hoppet om att han ville någonting annat med sitt liv. Och vi ville göra det tillsammans.
Mm.
Och sen så fick vi liksom, ja, jobba med oss själva och tillfrisknandet och tillfriskna tillsammans. Liksom, och sådär. Men det var ändå det som fick mig att, ja, och min dröm kanske nu kan bli sann, att jag kan liksom, bli drogfri och skaffa familj. Och
du kunde det har se varit det som fanns har där någonstans. Liksom.
Ja, men precis. Så då hade jag blivit över 30. Jag ville 31 sen när vi var på behandling. Och när det var dags sen att liksom, ja, men, vi flyttade hem från behandling och liksom, det var väldigt viktigt för oss att bli en del i samhället snabbt. Liksom både med liksom sociala bitar och sådär. Men det, jag hade ju bara en dröm och det var ju att bli mamma.
Mm.
Och vi var gravida väldigt tidigt och fick missfall.
Mm.
Och då är såklart tanken att sådär, ja, alltså, så som jag har behandlat min kropp
just det
i så många år. Och du vet, min kropp hade ju liksom inte fungerat fysiskt på väldigt många år. Jag trodde jag hade mens på 7-8 år eller någonting. Och så sa alla, ja men det är jättevanligt med missfall. Och så här, ett missfall får de flesta kvinnor och sådär. Ja men okej. Och det var också en sån här, en riktig prövning. För att det var väldigt tidigt. Jag hade inte varit drogfri särskilt länge. Så att, och när saker händer, när livet smärtar.
Just det.
Så vi som är beroende vill ju då liksom ta till någonting för att inte känna.
Yeah.
Så det var otroligt tuffa prövningar så där tidigt. Jag var i alla fall gravid igen och fick ett missfall till.
Mm.
Och då var jag verkligen så här, nej, men det här, jag får skylla mig själv för jag har misshandlat min kropp i så många år. Och jag kan nog inte få barn, liksom. Så. Och det var en sån stor sorg i mig. Och hade jag inte fått barn så vet jag inte ens om jag hade varit drogfri.
Mm.
Alltså, idag så är ju det självklart för min egen skull och så där. Men då så, ja, men jag vet inte.
Mm.
Jag vet inte, jag tyckte det så starkt. Och sen så var jag gravid igen och tredje gången så kom då våra lilla prinsessa Molina som var liksom allt som jag någonsin drömt om eller någonsin drömt om. Så hon var ett så här kärleksbarn liksom och det var samma sak där, jag hade en jättefin graviditet och liksom då var jag höggravid den här sommaren 2014 när det var så här jättevarmt också.
Mm.
Och min barnmorska bara, ja men gud, liksom, hur går det i värmen? Liksom. Jag bara, va? Nej men det är helt underbart, jag ligger på stranden och bara njuter. Så jag har haft, ja, peppar peppar, väldigt fina fantastiska graviditeter.
Mm.
Så, och jag mådde jättebra med henne och hade en jättefin förlossning och ja, så jag dröm liksom.
För fråga inför förlossningen där, för jag tänker då, man börjar ju prata mycket om smärtstillande och det är ju också liksom form av alltså, det är inga droger på det viset, men det kan ju ändå trigga, tänker jag.
Ja, men absolut. Såklart, jag är väldigt restriktiv med liksom läkemedel och liksom sånt där. För min kropp reagerar ju liksom, om jag får någonting som är från läkaren liksom, så vet inte min kropp skillnad om det här är från läkaren eller om jag hämtar från min kropp.
Just det, såklart. Liksom. Mm.
Så när jag födde Milena, jag hade både epidural och lustgas. Men det var ingenting som drog igång faktiskt. Jag kopplade inte det till något annat. Inget sug eller någonting. Men det som är viktigt, för jag har också gjort en stor operation efter några år sedan. Så det som är viktigt är att är man tvungen att ta någon form av läkemedel, vilket jag försöker hålla mig till alltid. Men att man tar hand om det, inte gör det till en hemlighet och liksom pratar om det och sådär. Så att idag har jag så mycket verktyg till att jag kan klara av en sån grej. Liksom. Så att jag pratade om det här mycket också liksom, i så här självhjälpsgrupper och så.
Just det. Du har dina verktyg.
Jag har mina verktyg, ja.
Men du, berättade om förlossningen. Hur drog det igång och hur gick det?
Milenas förlossning eller nu?
Vi börjar med Milena med stora tjejer.
Ja, men absolut. Åh gud, det var så fantastisk upplevelse det med. Så gud, jag blev så jätterörd. Hon föddes ju 21 september 2014. Och hon var beräknad till den 25. Mm. Nej, 26. 26 var omräknad. Och det var den här sommaren som var jättevarmt. Så jag låg liksom på stranden och solade och badade. Och folk var så här, gud, hur orkar du liksom? Och jag älskar ju liksom sol och bad och sådär. Det var en sommar som jag bara hade legat liksom och njutit av värmen. Och sen så började det bli höst, men det var väldigt varmt hela hösten. Och den 16 september fyllde jag år. Så det var ju bara 4 dagar innan hon kom. Så då satt jag och Gibbe och käkade på en restaurang. Och så sa vi så här, det här kan ju vara kanske den gången som vi sitter helt, sista gången som vi sitter själva liksom. Och sen 4 dagar efter så kom hon då. Och då drog det igång. Min slempropp gick för 2 eller 3 dagar in. Precis i samband med min födelsedag, vi var på den här restaurangen så där. Så slemproppen gick och sen var det ingen mer med det, och sen så föddes hon en söndag, så natten där mellan lördagen och söndagen mellan 2021 så började jag känna liksom så här, men ja, man har ju hört så här, det tar så lång tid med första barnet, så liksom, och det är väl, ja, behöver inte liksom oroa dig om du känner en värk, men då kände jag så här, undrar om det är någonting på gång liksom. Men jag somnade om och sen så vaknade jag igen och så här, nej, men alltså undrar om det är liksom verkar, så jag väckte Gibbe sen på morgonen så här, och så vi började klocka verkarna och så ringde vi in till BB och då sa de, men gud, stanna hemma, första barnet, det tar jättelång tid liksom, så kämpa på det och så här, jag tappade upp ett bad och sådär. Och då hade jag besatt i mitt förlossningsbrev så här, att jag ska försöka utan epidural, jag vill föda naturligt och så. Så vi åkte i alla fall in till BB, jag hade jäkligt ont. Och jag kommer inte ihåg, alltså jag tror det var liksom, ja, men de hade sagt att man kom in nu. För vi hade, vad är det man ska ha, 3 verkar på 10 minuter. Eller så. Ja. Så då åkte vi in och var i taxin, så får jag jätteverk. Jag tror typ att, men gud, hon kommer komma nu liksom. Eller jag visste inte att det var en tjej, jag hade inte tagit reda på vad det var, men så tänkte jag att men gud, nu gör det så ont så att den kommer. Så kommer vi upp på BB och då konstaterar de liksom, nej, men den kommer absolut inte komma än, du är öppen 3 centimeter, vi skriver in det. Och jag hade så fruktansvärt ont, kommer jag ihåg, inte alls som den här gången, utan det gjorde så ont, och ändå så sa jag att nej, men jag ska inte ha någon epidural, så jag körde med lustgas och kämpade på där, kom in till BB 3:30 på eftermiddagen. Och sen till slut, efter några timmar, så kände jag, men det här går inte, jag måste ha epidural. Så jag säger till att jag vill ha den. Okej, säger de, vi ska fixa narkos till dig, eller narkosläkaren kommer ner och ska sätta den där sprutan då. Varpå de sitter fast på något rum liksom, så det tar jättelång tid. Och det här är nu några år sedan, det är 8 år sedan, men jag vet att det tar väldigt, väldigt lång tid. Till slut så kommer de, jag får den här sprutan i ryggen, jag kommer knappt ihåg att jag kommer inte ihåg hur det kändes eller någonting. Jag kommer bara ihåg så här, gud, verkarna bara helt försvann liksom. Mm. Men så kände jag något konstigt så här, på höger sida, precis när jag fått den här sprutan. Så jag bara, men ja, det känns någonting på höger sida, jag vet inte vad det är, men ja, det är inte ont liksom. Så då undersökte de mig och bara, oj, du är öppen 10 cm, det är dags att föda.
Jaha.
Jag fick ju det här epiduralet alldeles för sent.
Ja, oh, just det.
Så att liksom jag kommer inte, allt det här trycket Nej. Som alla pratar om, liksom alla vi mammor, så här, ah, men där, man känner att det liksom kommer.
Just det.
Det, kom, det kände inte jag, Nej. Utan den barnmorskan fick guida mig liksom, och bara, men nu behöver du krysta, om du liksom, för att din bebis ska må bra nu så behöver du göra så här.
Mm.
Så jag kom inte lite dimmigt där liksom, men det gick, jag fick väl ut henne på 10 minuter, en kvart, och inga skador, alltså jag sprack inte, jag fick se något stygn, ett stygn tror jag, någon yttre så här.
Mm.
Men när hon kom upp där på min mage, alltså, det var ju liksom allt som jag någonsin hade drömt om, låg där liksom, och verkligen den renaste form av kärlek, ja men du vet ju själv.
Mm.
Alltså det där ögonblicket alltså. Alltså det var så rummet, allt bara stannade av och jag bara tittade på henne liksom. Och så var jag så lycklig att det var en liten flicka också.
Ja.
Ja. Och liksom. Men gud. Jag har aldrig känt så stark kärlek direkt. Vissa pratar ju om det där att liksom, oj, är det här min? Och så.
Mm.
Nej, jag kände inte så. Jag kände att det kändes som att jag hade varit hennes mamma i hela livet.
Mm.
Alltså allt kändes så naturligt. Alltså det var som att jag liksom, det kan jag inte förklara, men den här rädslan som många känner för allting, jag kände inte det. Alltså det kändes som att jag liksom hade stenkoll direkt på hur jag ska göra med henne, hur jag ska bära henne liksom. Samma dag som vi kom från BB så var jag ute och shoppade med henne på stan liksom, och åkte rulltrappa och så.
Wow.
Och jag vet att folk frågar, men oj, liksom, fan, är inte du nervös och rädd? Och jag bara, nej, alltså det här känns som mest naturliga. Liksom.
Mm.
Jag vet inte, det var som att jag hade varit hennes mamma i hela livet.
Mm.
Så himla...
Blev det någon personlig liksom, revansch också med tanke på allt du gått igenom?
Amen. Gud ja. Gud ja, alltså absolut. Och just det här, ja men verkligen. Alltså det här var ju liksom det jag hade drömt om mest av allt sen jag var barn. Och sen som jag hade gett upp, för jag trodde att jag kommer inte kunna, jag kommer aldrig få barn. Jag kommer aldrig bli mamma, jag kommer dö på någon skit i toa liksom.
Ja, vilken skillnad.
Och just att jag fick hem i tillfrisknandet och jag hade liksom blivit drogfri för att jobba med mig själv. Liksom, och, så här, och verkligen kunna ge henne allt. Av mig själv och liksom så att det var men verkligen verkligen som du säger en person med revansch.
Tror du också att med tanke på att du gått igenom alltså väldigt stora grejer ju och jag tänker att du nu alltså som vi inledde det här programmet och pratade om hur lycklig du är och liksom, hur otroligt tacksam du är alltså det känns ju kanske som en självklar fråga men tror du att det också gör att du känner att du är extra liksom att du njuter av allting som är så här, sånt som kanske en annan hade tyckt varit jobbigt att bli väckt mitt i natten liksom. Att du kan känna glädje i allt det där liksom.
Men alltså, jag tror att det kan handla om det för att jag upplevde också både med Milena när jag väntade henne att folk var så här, åh gud, alltså det kommer bli jättetufft att vara mamma liksom, så du vet, och jag bara, så här liksom. Alltså det var inga peppande ord som jag fick höra verkligen från någon. Alltså från vården eller liksom så här. Det var bara så här hur otroligt tufft och jobbigt det skulle bli. Och jag förminskar inte det och de som har de upplevelserna, absolut inte. Men jag fick det liksom projicerat på mig väldigt mycket. Och speciellt med din bakgrund, det kommer bli jättetufft. Och man kan få förlossningsdepression och kan ha svårt att ta till sig barnet. Och passa på att sova nu, för du kommer inte få sova på flera år sedan. Liksom, och så här.
Ja.
Så jag har varit matad med liksom, skräckhistorier, kan jag säga. Och inget av det där liksom, kände jag. Och jag var så här, men när ska det här jobbigt komma som alla pratar om? Liksom, tiden gick och månaderna gick och liksom första året gick. Och jag bara, men när kommer det här jobbiga? Och jag gick i en mammagrupp för första gångs föderskor som man gör liksom inom BVC. Och då var jag också mammor som var, ja men de tyckte det var tufft liksom, och sådär. Och jag satt där och pratade om min lycka och min tacksamhet. Och barnmorskan liksom bara, Sara, man behöver inte säga att man är glad liksom, hela tiden. Det är jobbigt att vara nybliven mamma. Och jag bara, men jag vet så här. Och så tog hon in mig i ett rum sen, alltså bara hon och jag. Och hon bara, ja, jag ser på dig att du mår väldigt bra. Men det här är mitt jobb och jag måste fråga. Liksom, så här. Jag bara, jo, men jag fattar liksom. Mm. Så jag vet inte alltså, om jag bara är gjord för att föda barn och vara mamma. Mm. Eller om det här har någonting. För jag vet också att många kvinnor med min bakgrund att det liksom också kan väcka trauman och sådär. Själv bli mamma och sådär. Mm. Det har inte varit så för mig. Kanske att jag själv har med mig också en väldigt stabil grund från början. Vilket jag är otroligt, otroligt tacksam över.
Mm.
Men liksom, nej, jag har inte upplevt liksom föräldraskapet och graviditeten som något tufft eller jobbigt. Mm. Det har bara varit liksom sån lycka och sån kärlek och sån tacksamhet.
Mm.
Och då tänker jag så här, om jag kanske får min beskärda del i liksom alla de här missfallen, att det kanske är det som Precis. Jag ska hantera som jobbigt liksom. Jag vet inte. Nej, men så det var vår första då. Och sen tog det som sagt väldigt många år innan.
Hur lång tid tog det innan du ville liksom, när du började prata om att det var dags för syskon och så då?
Ja, det var så här, jag ville vänta, för jag ville så här, jag vill kunna ge Milena allt, tid, engagemang, uppmärksamhet. Jag vill att hon ska få vara bebis länge liksom. Och när hon kanske är 3-4 så kanske det blir dags för en till då.
Mm.
Så att vi hade inte bråttom alls att skaffa en till. Och när Milena var runt 3-4 år så var jag mitt uppe i karriären och jag höll på att utbilda mig och hade jättemycket jobb.
Mm.
Jag var med i tv-serie på SVT och det var morgonsoffer och hit och dit och väldigt mycket fokus var det på att jag skulle vara den här tillfrisknande personen och liksom jag och Gibbe var det här tillfrisknande paret. Just det. Och det var väldigt mycket att visa upp sig på sociala medier och sådär. Så att jag glömde bort mig själv i det liksom, eller tappade bort mig själv och kom in i en väldigt dålig liksom, en dålig svacka i mitt liv där jag och Gibbe separerade ett tag under ett års tid.
Mm.
Det var nog den tuffaste perioden i hela mitt liv och gick in i massor med gamla beteenden liksom, och sådär. Mm. Och insjuknade liksom, i olika aspekter av beroendet. Liksom. Mm. Alltså beroendesjukdomen handlar inte bara om att jag plockar upp en drog utan det handlar om massor med andra grejer. Yeah. Liksom. Yeah. Men jag kan gå in i arbete, jobba för mycket eller liksom destruktiva relationer och sådär.
Mm.
Vilket gjorde att vi var separerade under ett år och hittade sedan tillbaka till varandra. Så att den gången när vi efter att vi liksom hade gått igenom det här så var vår kärlek på något sätt liksom ännu starkare så. Och då var det dags att vi ville ha ett syskon när vi hade liksom hittat tillbaka och sådär och då var jag vid ganska tidigt då igen.
Mm.
Och den då första gången av de här fyra missfallen så då trodde jag att det var liksom, för då fick jag missfall i vecka 11.
Okay. Mm.
Eller det var sådana missabortion, så den hade dött redan i vecka 6.
Yeah, okay.
Men jag, det hade inte kommit ut liksom. Och alla mina liksom graviditetshormoner, alltså jag hade spända bröst.
Det är så obehagligt.
Mm. Det är så fruktansvärt alltså. Så jag var såhär, ja nu om en vecka kan vi gå ut med det här liksom, vecka 12 såhär. Varpå jag började blöda. Och får ju sån fullständig panik liksom. Och åker in till gyn och får då missfallet bekräftat. Blir väldigt dåligt bemött liksom, att du är inte i vecka 11, du är i vecka 6 eller du var i vecka 6 och fick ju en chock liksom. Var uppe där på SÖS och då började då liksom en ny sorgprocess som vi skulle gå igenom där. Och sen så, månaden efter eller två månader efter, man har sörjt klart inom situationstecken, det är klart man inte har, det är någonting som man bär med sig hela tiden.
Mm.
Men jag var gravid igen. Och fick ett till missfall.
Mm.
Och då började vi prata om så här, men okej, är det någonting, liksom, beror det här på någonting? Liksom, sådär. Och då sa min min barnmorska, nej, ni har ju liksom ett barn.
Mm.
Varpå Gibbe också har en dotter sedan tidigare, ett vuxet barn som är 18. Och ni har ett gemensamt, så att det finns ingenting som tyder på det, men också din ålder och så här, det. Och det är normalt och så här, ja. Okej. Men ja, vi tre upprepade, då kan man få hjälp liksom. Och det här var ju, även fast jag hade fått två innan med Lena, så räknas det liksom som att, ja, men man kan få två missfall och sen få barn, sen få missfall och sen
blir en ny
man
ska omgång, ha tre. Liksom.
Ja, men precis, så man ska ha då tre upprepade för att kunna få någon hjälp. Och ja, men det här pågår ju hela tiden. Jag blir gravid igen. Som sagt, jag var konstant gravid. Och då kom jag ihåg att så här, ja, men nu är det, nu kommer det bli. Så var det ju med Milena. Vi här fick två missfall. Ja, och de så hade då sagt att så hade de sagt att tre missfall i rad är väldigt, väldigt ovanligt. Två är vanligt, men tre ovanligt. Så jag tänkte, nu kommer det gå. Och jag vet inte, jag är en person som, jag vet inte, men i grund och botten så är jag trygg och positiv och tänker att det kommer gå bra. Jag har liksom inte så mycket tillitsbrist eller katastroftänk och sådär. Min grundkänsla är att men det här blir bra. Liksom. Så jag trodde att det skulle gå den gången. Varpå jag får ett pirmisfall då. Och då börjar jag verkligen bli så här, shit, vad är det för fel på mig? Och jag börjar liksom så här tänka att varför klarar inte min kropp av att göra det alla kvinnor i hela världen klarar av?
Just
det. Vad är det för fel på mig? Liksom, och började slå väldigt mycket på mig själv och började känna avsky till min egen kropp. Alltså jag kunde inte se mig själv i spegeln. Liksom, för jag bara tyckte så här, varför kan du inte ge mig till barn? Och får också reda på att landstinget kan vi inte få hjälp av för att vi redan har ett barn. Så jag började då kolla upp lite privatkliniker. Och hamnade på Elivakliniken. Och träffade en jättebra gynekolog där. Och jag fick komma in till henne och hon tog alla möjliga prover på mig. Och hon bara, det är lugnt. Jag har hjälpt hur många par som helst att få barn. Och det här är lugnt. Så. Hon ingav en sån liksom, sånt hopp och sån trygghet. Hon bara, vi ska ta alla möjliga prover på dig nu. Och det gjorde hon. Varpå de visar tipptopp. Hon bara, du är liksom... Ja, men din kropp är som 25. Liksom. Du har jättebra värden i allt. Allt från liksom sköldkörtel till... Ja, men och liksom, jag är jättefertil och sådär. Så jag bara, okej. Okay. Visste liksom inte om jag skulle tycka att det här var någonting bra eller om det är någonting dåligt. Sen självklart är det bra att jag har... Min kropp är bra och att jag har bra värden. Men vad beror det här på då?
Exakt.
Hade jag fått reda på det så hade man kanske kunnat gjort någonting. Men då sa hon så här, jag kommer nu sätta in, trots att dina värden är jättebra, så kommer jag att sätta in all möjlighet till dig för att du ska, nästa gång du blir gravid, att det ska hjälpa till att hålla kvar fostret. Liksom, extra liksom, hormoner, progesteron, det var sprutor, det var allt möjligt för att liksom, ja, in case of, liksom, för säkerhetsskull. Och då sa hon, eftersom du har så lätt att bli gravid så skriver jag ut det här till dig redan nu. Och så fort du plussar, då börjar du äta de här medicinerna.
Okej. Okay.
Och då tänkte jag igen, eftersom jag alltid liksom har en utgångsläge av att men yes, nu kommer inte jag få någon mer missfall. För nu är det liksom, nu är det klart. Det här är liksom grejen. Sa också det. Hon var ju noga med att säga att det här betyder inte att du inte kommer få några fler missfall.
Just det.
Men vi fortsätter tills du kommer få din bebis. Så jag började med de här, jag var gravid igen. Och började med de här, ja det var allt möjligt. Så det var sprutor som var blodförtunnande, det var piller som jag skulle äta. Det var så här vaginala grejer som jag skulle liksom stoppa upp. Gulkroppshormon, ja men extra allt liksom. Och tänkte då liksom, yes. Och det sjukaste den här gången när jag varit gravid, det var då att... man har ju exakt koll på vilken dag. Liksom. Jag vet ju precis vilken dag han var till. Vilket liksom klockslag och sådär. Så man vet ju precis vilken vecka man är i. Så jag plussar på stickan. Kontaktar henne. Hon säger du ska få en tid hit till tidigt ultraljud. Så då skulle jag vara i vecka 6 tror jag. När jag ska göra ultraljudet. Kommer dit och hon ser inget foster.
Okej. Okay.
Så säger hon, men vilken vecka är det? Ja, men jag är i vecka 6 eller 5 plus någonting. Men okej, men då kan det bara vara så att det är för tidigt. Det syns inte. Och jag visste så här, men det syns vid vecka 6. Liksom. okej, okay, sa jag, vi avvaktar en vecka till, kom tillbaka nästa vecka. Så då kände jag redan där att det här är knas. Mm. Det ska synas vid vecka 6. Och hon var så här, du kan ha räknat fel. Och jag bara, nej, jag har inte räknat fel. Jag vet exakt när, när den var till. Liksom. Mm. Jag kommer tillbaka och ser fortfarande inget foster. Men hon ser en gul säck och sådär. Hon bara, ja, men då är allt normalt. Då är det bara att vi har räknat fel på några veckor. Mm. Och jag visste att, nej, men jag har inte räknat fel. Mm. Så jag kände att det är någonting som inte stämmer här. Så här höll jag på i... jag tror en månad. Jag fick komma tillbaka efter en vecka. Och då säger hon att nej, det verkar vara en ofostrig graviditet. Mm. Alltså det finns en hinsäck, men det finns inget foster.
Mm.
Och jag bara, va? Mm. Och liksom, och, jag kom, och det var sommar. Och jag var så ledsen. Och jag kände verkligen så här, va? Nej, inte en gång till. Då kände jag så här, jag klarar inte det här. Nej. Jag går sönder. Och då säger hon också, men för säkerhets skull, jag vill inte göra någonting än. Jag vill att du kommer tillbaka efter en vecka så vi får kolla för säkerhets skull.
Mm.
Kommer tillbaka den veckan och då ser hon ett foster.
Jaha.
Ja, nej, men alltså det här är så sjukt. Och jag bara, va? Hon bara, ja. Hon bara, jag måste hämta en kollega. Hon bara, jag ser ett litet, visst är det här ett litet hjärtslag, säger hon. Men jag kände i hela min kropp att det här är något som inte stämmer. Mm. Man känner ju.
Mm.
Och en annan gynekolog kommer då bekräfta att ja, det här är visst ett foster, vecka 4 plus. Och jag bara, nej. Alltså nej. Det ska vara vecka 8. Men jag var tvungen och så här, nej. Och jag kände att hon förstod, hon lyssnade inte riktigt nej. På mig. Liksom. Så hon gratulerade mig och allting. Och hon bara, nu kommer hit om en vecka igen. Och så här. Hon bara, det kan vara så att liksom, man har räknat fel. Och jag bara, men jag har inte räknat fel. Hon bara, men det kan bli så med befruktningen. Det kan diffa på 2 veckor och hit och dit. Och,
mm.
Och 4 dagar efter det så började jag blöda.
Mm.
Och kommer dit igen. Och då säger hon. Ah, det dog då, 3 dagar efter du hade varit här. Så du var i vecka 4-5 plus någonting. Mm. Som. Och jag kände det var ju något fel med hela den här liksom, från början. Ja. Och gå igenom hela grejen igen. Liksom, smärta. Och då var jag så här. Alltså, vad ska jag göra?
Mm.
Och jag började få tips från liksom, folk liksom, på sociala medier. Och men vi gick till den här kliniken och vi gjorde så här. Och jag testade akupunktur, så jag hade ett öppet sinne. Och jag gick på akupunktur, jag gjorde allt. Saker som jag inte ens kanske egentligen tror på också. Jag var så här, nej men jag provar allt.
Mm.
Och den här gången så blir jag inte gravid. Mm. Alltså, det går månad efter månad efter månad efter månad. Och jag blir inte gravid. Och idag nu förstår jag så här, det kanske var bra. Min kropp kanske behövde
vila liksom lite.
Ja, precis. Men då så var jag ju helt säker på att nu har någonting blivit galet.
Nu är det kört liksom.
För att jag, för att någon gång i alla de här missfallen också fick jag ju åka in akut och skrapa mig. Var i lekparken med min dotter och bara typ börja forsa blod liksom.
Och fy.
Så då tänkte jag så här, det har hänt någonting. Så nu kan jag inte bli gravid. Och liksom, ja, det var ett halvår ungefär. Och jag mådde så fruktansvärt dåligt.
Mm.
Och jag gick på sådana här självhjälpsgrupper då, som jag gör för mitt liksom, tillfrisknande. Mm. Och delade där liksom, min ångest, min smärta. Liksom, och viljan, önskan att få till barn.
Mm.
Och sådär. Och då, den här perioden, då kände jag, nej, alltså, jag kanske har fel. Den här starka känslan liksom, att det kommer komma, det kanske inte gör det. Liksom.
Mm.
Och jag bad och jag gjorde liksom allt. Och då får jag tips om att kontakta ytterligare en klinik som heter då Fertilitets Plus. För lite äldre kvinnor också 40 plus. Jag var inte 40 plus då, nu har jag fyllt det nu. Men ja, men de håller på med både IVF och utredningar och metoder som de är ensamma om här i Sverige. Så jag kontaktar dem just för att jag inte kan bli gravid då. Så de bokar in en tid till mig snart ett år sedan då, den 23 december tror jag att det var. Och den 21 december så plussar jag.
Wow!
Ja, gud, så men då är ju lyckan så här igen. Så kontaktade jag dem. Och då hade jag också gjort så här. Då hade jag börjat med mina de här medicinerna direkt. Första dagen jag plussade allt som jag hade fått av den andra kliniken. Just det här är lite rörigt. Men ja, så jag började med, det var kortison och det var sprutor och hit och dit. Varpå jag kontaktade den här fertilitetsplus och att jag kan nog avboka tiden med 23, för nu är jag gravid.
Mm.
Och då fick jag prata med en barnmorska som bara, men grattis, men ska du inte komma hit ändå med tanke på din historia med alla missfall och sådär.
Just det.
Och då sa jag, men jag har ju kontakt med en annan klinik som håller på att hjälpa mig och jag har fått massa mediciner som ska hjälpa till att hålla kvar fostret och sådär. Ja, men jag tycker nog ändå att du ska komma hit liksom, så kan vi prata lite. Så. Och jag tänkte, ja, what the fuck, jag tar emot all hjälp jag kan få. Mm. Jag går dit. Så jag går dit den 23 som jag hade min inbokade tid. Och då frågar hon bara, får jag titta på din journal på de här proverna som de har tagit? Ja, visst, säger jag. Då säger hon, ja, det ser jättebra ut. Dina värden är verkligen jättefina, men det är ett prov som de inte har testat. Okej. Så vad är det då? Liksom, men det kan vara så att du har ett överaktivt immunförsvar.
Mm-hmm.
Och jag bara okej. Och vad innebär det? Ja, det är egentligen någonting som är väldigt bra att ha, men inte när det kommer till graviditeter. Mm-hmm. Det är ju så att har man ett överaktivt immunförsvar, då stöter kroppen bort allt som inte ska vara där. Men brukar det vara sjuk? Och jag bara, nej, alltså, jag är ju aldrig sjuk. Jag är alltid pigg. Alltså alltid massor med energi. Hon bara, ja, det låter som du skulle kunna ha det. Då kunde de inte testa det för att jag hade ju börjat äta sen 2 dagar innan de här medicinerna.
Mm.
Och när man äter kortison så håller det tydligen också mer immunförsvaret.
Ah,
så okay. Hon kunde inte kolla det.
Mm.
Men hon sa att vi har en metod som vi är ensamma om i Sverige. Och det är ett intravenöst dropp som man får för att hålla immunförsvaret nere de första 12 veckorna till att börja med.
Mm.
Och sen lite sporadiskt i graviditeten. Hon sa, om du vill så kan vi sätta in det på dig utan att vi har liksom kollat här. För det är ändå ofarligt.
Ah, okay.
Om det skulle vara så att du inte har ett immunförsvar. Och jag bara, ja men visst. Allt för att liksom, hålla kvar det. Så jag började gå där en gång i veckan. Svindyrt, men idag så är det så värt det, såklart. Jag vet inte om det var det där droppet som
just
gjorde.
Nej.
Jag har ingen aning. Eller om det var att det, liksom helt, att det var menat.
Eller
nu.
Att det bara var så. Mm.
Ja, men precis. Mm. Jag vet inte. Men ändå så är jag otroligt tacksam för den kliniken. Liksom.
Mm.
Så jag gick där varje vecka fram till vecka 12. Fick det här droppet då. Liksom.
Mm.
Som sagt, det var ju så. Svinrädd liksom. Alltså de första 12 veckorna har jag ju absolut inte njutit av, med tanke på att njuta av graviditeten. Det var ju bara liksom rädsla varje gång jag gick på toaletten, så bara, nu kommer det vara blod. Fick göra ett tidigt ultraljud där också, där allt såg bra ut tidigt, det stämde med veckan och sådär, och då var jag såhär, den här gången började bra liksom. Fick för mig sen vid vecka 8 och vecka 9, jag höll på att utbilda mig också under den här tiden till beroendeterapeut, och tänkte att det också var menat att jag skulle liksom bli klar med min utbildning innan han skulle komma. Men det är så mycket efteråt som har varit. Ja, men det är klart.
Mm.
Det är klart att alla de här missfallen skulle ske. Men det skulle inte bli av honom.
Ja, precis.
Ja, men i alla fall. Jag gick där och kom fram till vecka 8. Och vet, jag sitter i min utbildning. Och bara får en sån här känsla. Nu får jag missfall.
Okej.
Okay. Alltså jag fick bara en sån stark känsla. Jag tyckte att jag fick liksom ont bak i korsryggen. Liksom, och sådär. Och lite så här molande mensvärk. Jag bara, nej, nu är det kört. Liksom. Mm. Så jag kontaktade med kliniken och de bara, men vi har ingen läkare som kan göra ultraljud nu. Du har ju en inbokad tid typ på fredag. Jag hade det. Och jag bara, nej, men jag kan inte vänta. Jag måste veta nu. Och de bara, men du får kontakta någon annan klinik. Så jag kontaktade en annan klinik i närheten där som heter Krokus ultraljud. Och bara, kan ni ta emot mig? Jag håller på att få missfall. Så jag måste bara, jag får missfall. Hon bara, ja, men okej, kom in.
Mm.
Så jag gick dit om det var dagen efter. Dagen efter. Och var alltså jag grät när jag åkte dit. Och bara, jag känner igen känslan. Jag vet missfall. Och kommer dit. Och får se lilla bebisen på monitorn där. Och hon bara, nej men allt ser jättebra ut. Och du är liksom så att det är vecka 9. Och då fick jag så här, liksom, ska det verkligen bli den här gången? Ska det bli?
Mm.
Men var ju fortfarande såklart rädd och nervös fram till vecka 12 och då jag skulle på kubbtestet. Samma känsla då, grinade när jag gick in där, satt i väntrummet och bara, nej, de kommer säga att jag har dött nu.
Mm.
kommer in och ska göra kubbtestet och då får också reda på att liksom, allt ser jättebra ut och jag ser honom liksom, alltså på skärmen. Och då någonstans, jag vet inte varför, för att folk har varit så här, men gud, det kan ju hända efter också. Mm. Men då så släppte all min oro och jag var så här, det här, det kommer bli bebis den här gången. Och jag gick även ut med det också, det är ganska tidigt, men vi gick ut med att, att vi skulle äntligen få bli två barns föräldrar.
Ja, jag kommer ihåg det. Eller det var nog faktiskt, det var nog Essie som berättade, alltså min dotter, som om din dotter hade sagt i klassen eller någonting sånt där.
Ja, men det kommer jag ihåg, för du skrev till mig
och jag sant? Bara, ja, det är sant. Och då var jag också så här, är det sant? Är det verkligen sant?
Ja, för Melena hade ju berättat från början liksom varje gång typ. Eller de två första gångerna tror hon berättade i klassen liksom. Och så var det ingenting. Och den här gången så hade inte hon heller sagt någonting. Som jag sa så här, självklart så får du prata med dina kompisar hur mycket du vill. Men mamma kommer inte säga någonting liksom till, ja. Alltså, men det var ju ganska många som visste ändå. Men det var offentligt på sociala medier. Och det var ju många som sa, men gud, hur vågar du gå ut med det så här tidigt? Men jag är så här att även om jag går ut med det här och någonting händer, det betyder ju inte liksom att jag blir liksom mer ledsen. För att jag, utan man blir ju ändå lika ledsen. Och så sagt, jag är ju väldigt öppen liksom med allt i mitt liv.
Så att, ja, men det är också det här, och det har vi pratat om många gånger i podden, att liksom... Att, liksom, det är ju inget att skämmas för och det är inget fel att liksom visa upp vare sig glädje eller sorg eller liksom,
Jag tror att
vi behöver mer av det i vårt samhälle, att det,
eller hur?
Att det är okej att vara ledsen eller helt förstörd eller
vad
det kan vara.
Ja, men eller hur?
Det är liksom inget, det är liksom inget misslyckande att få
Jag tänker också att det är så himla viktigt att prata om. Och just det här, liksom, men gud, hur har du kunnat berätta för din dotter redan? Så det kanske det blir. Och bara, nej, men det kommer ju inte bli oavsett då. Nej, i sådana fall, om du har berättat eller inte. Det är bara att vi liksom gör henne delaktig i det. Liksom, som är både vår lycka och vår hopp och vår förtvivlan och vår sorg.
Exakt.
Alltså så.
Verkligen.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, men du började känna att det faktiskt kunde gå vägen den här gången. Kunde du njuta sen lite då av graviditeten?
Ja, men det är som sagt, efter vecka 12 när det var på kubbtestet, vilket också är lite, men det är lite signifikant för mig, tror jag. Att, det var det ingenting som kunde hända helt plötsligt. Medan min man är lite så här restriktiv, att nu får vi hoppas att allt går bra. Liksom. Och jag bara, ja men det kommer gå bra, allt såg jättebra ut, det här är bilden. Och liksom så här, sådär. Så att då njöt jag fullt och började liksom planera och sådär. Och sen så var det ju rutinutbrudet.
Mm.
När vi också fick reda på att det var en liten kille. Och jag fick en chock.
Det tror jag skulle vara en flickmamma.
Ja, alltså gud. Och jag var så himla... Jag kunde inte tänka på någonting annat. Liksom. Alltså, allt, det var som att jag svävade på moln. Liksom.
Mm.
Alltså, jag tror att jag till och med berättade för folk. För det syndes så jättemycket där vid vecka 12-13. Liksom. Jo, men folk som känner mig. Alltså, men annars så kan man inte se att man är gravid. Och jag vet att jag liksom, tror jag sa till folk i Ica. Och så här, folk har träffat. Ja, jag är så lycklig, jag är gravid. Ja. Alltså, jag verkligen svävade på moln.
Ja. Underbart.
Ja, och min man vill ju jättegärna ha en pojke. Självklart så vill man ju bara att allt ska gå bra. Att man ska barn. Liksom, och sådär. Och jag kände på, nej men det är en flicka. Jag var så säker på att det är en flicka. Jag är en typisk flickmamma, liksom. Jag är ingen pojkmamma. Och det här är en liten tjej, och alla trodde att det var en liten tjej. Så är vi på ultraljudet och tänker så här, nu kommer Gibbe bli besviken. För han har två flickor, han har ju en äldre dotter också. Ja, nu kommer Gibbe bli besviken att det är en liten till tjej. Och för mig så känns det helt underbart. Det gör ingenting att du får en till. Jag får gärna en till liten prinsessa. Så. Och sen så säger sköterskan, ja, det är en nej, fråga. Så, men kan man se könet? Och hon bara, ja, vill ni veta det? Ja, det vill vi, sa vi. Hon bara, ja, det här så ser man en unga, en liten grabb här. Och Gibbe var jätteglad. Och jag var såklart också glad. Men min första reaktion, jag var jättechockad. Så du sa det så här, om du skulle ha sett din min där inne. Alltså jag var så här, va? För jag var så säker på att det var en tjej.
Mm.
Och Milena var så säker på att det var en tjej. Och ville absolut inte ha en lillebror. Men vi kommer att hämta henne från skolan och bara, mamma. Och på morgonen så hade hon sagt, mamma du behöver inte göra ultraljud. För jag vet redan att det är en tjej. Så vi behöver inte ens kolla. Och jag bara, jag tror också att det är det. Så här. Går och hämtar henne från skolan och hon skriker ut så här, mamma var en tjej?
Mm.
Och jag bara, nej, du ska få en lillebror. Och hon var så besviken.
Åh, nej.
Och bara, nej, jag vill inte ha en lillebror, men en lillesyster. Och jag bara, ja, det här är en lillebror. Så det tog nog ett tag för både hon och mig att här, ställa in oss på att det är att vara en pojke.
Mm.
Nu när han är här så är jag så här, men gud, hur kunde jag ens tänka?
Ja, visst.
Att jag...
Absolut, men jag gick också igenom den grejen och jag vet att det är alltid några som blir provocerade av att man ens säger det, men jag blev också superbesviken och var verkligen så här, jag ville verkligen ha två tjejer ihop liksom, att det skulle bli så här systerskap och bara girl power typ. Så det kändes också, jag var också, tog lång tid för mig också att liksom komma över den liksom sorgen att inte få den drömmen som jag hade fått för mig att jag hade liksom. Sen själv, precis som du säger, jag är liksom alltså jag, från dag ett extremt kär i min lille son liksom. Så det handlar ju naturligtvis inte om det, att det liksom, men det, man har ju någon slags bild av vad det man tror att det ska vara och hur man tror att det ska bli.
Precis. Och gud vad skönt att jag inte var ensam om att känna oss. För jag känner mig så jättedumt när jag pratar om det ibland. För att det är som du säger, folk blir så här, va? Vi är jätteprovocerade att man pratar om det. Men det var så det kändes då.
Ja, visst. Och det måste man ju få. Man måste ju få bli besviken för att det inte bli den drömmen man har tänkt att det skulle bli. Liksom.
Precis.
Och det betyder ju inte att man inte är helt överlycklig över att man ska få ett barn oavsett vad det blir.
Liksom. Nej, men gud, nej, absolut inte. Jag var ju överlycklig att det äntligen skulle bli till. Liksom, och att liksom, han var där inne. Men absolut så kändes det så här, men gud, hur gör man med en pojke? Och gud, hur ska jag uppfostra honom liksom, i den här liksom, grymma världen? För han ska bli en bra man.
Exakt.
Liksom, och,
verkligen. Vet, alltså, de tankarna hade jag också jättemycket.
Och du vet liksom, jätte såhär, gud, och liksom, hur gör man nu liksom, och sådär. Men sen som sagt, när han kom, då var det ju som mest naturligt, såhär, det är klart att,
ja visst,
det är klart att det är du som ska vara här med oss.
Exakt. Men du, ska vi gå vidare lite till förlossningen, hur satte det igång den här gången?
Ja, gud, alltså det här var verkligen... Jag sa så med Lena också att det var drömförlossning. Och det var det då. Men det här toppar ju, verkligen.
Ja.
Jag gjorde inte samma misstag med epiduralen den här gången.
Just det.
Han kom ju den sista augusti. Och Lena kom ju några dagar tidigare. Och han kom några dagar senare. För han var planerad. Han var beräknad den 27, tror jag att han var beräknad. 27 augusti. Och han kom 31.
Mm.
Och samma sak där, så var det en underbar sommar. Vi låg på stranden och vi solade och vi badade. Och jag fick höra kommentarer igen att liksom, men gud, du måste ju tycka att det är så jobbigt att bara vilja att jag ska komma ut. Och jag var verkligen så här, såklart att jag längtade efter att han skulle komma ut. Men jag älskade verkligen att vara gravid, speciellt liksom, nej, men båda gångerna. Men den här gången var verkligen så här, nej, stanna kvar där inne lite extra. Och jag tyckte det var så mysigt. Och jag verkligen trivs att vara gravid. Så när folk var så här, men nu vill jag att han ska komma. Va? Och jag bara, ja, men klart du saknar honom. Man får gärna stanna där lite till. Så det gjorde inte mig någonting att jag gick över tiden några dagar. Och det här drog igång på morgonen, ja. Melena skulle till skolan. Och jag hade min väninna Lena som är som en sorts extra mormor för Melena. Som Melena inte har någon mormor. Och gud, saknar min mamma så mycket. Så Lena har blivit som en sorts extra mormor för Melena. Så hon var här. Ja, men det var väl för att det började närma sig liksom.
Just det.
Och hon sov här ganska mycket då. Och hon skulle, Melena skulle vara på hennes där skolan. Så på morgonen så... Jag hade en frisörtid också dagen innan det här. Just det, dagen innan så var jag och fixade mitt hår. Och sa till frisören, jag kanske inte kommer för jag ska föda vilken dag som helst. Och de bara, ja, men det är ingen fara. Jag var och fixade håret och kände då efter ett tag när jag hade suttit i frisörstolen att det började göra ont bak i korsryggen. Så jag skrev till Gibbe, det kanske är på G. Eller så är det för att jag suttit för länge i frisörstolen.
Det.
Men det gick över sig. Så det var nog bara att jag hade suttit länge. Men sen dagen efter, eller om det var två dagar efter, på morgonen, på onsdag morgon, den 31, då känner jag så här att nu är det på det här är liksom, verkar. Och så har man ju hört liksom att andra barn kan gå betydligt snabbare. Just så jag vet att jag går in till Lena också. Det är nog på G nu, tror jag, Lena. Jag tror att han kommer komma idag. Så här, hon bara, gud, underbart att jag är här då. Liksom, och jag hämtar med Lena. Och, liksom, ja. Så och sen så går det väldigt fort. Tills att jag får så här intensiva verkar. Så jag vet att Melena kom springandes ut, för vi bor ju precis vid skolan. Så hon kom springande och, mamma, har du åkt till BB? Och jag bara, nej, jag måste nog åka in nu snart. Så här. Och hon var ju jättepirrig och jätteglad. Så, där. Så vi ringer in till BB, till SÖS. Och får där så svar att vi är fullt.
Nej.
Så att försök stanna hemma lite och då vill jag, när jag tror att Gibbe pratade med den först och sen så tog jag luren och jag bara, det är inte tre verkar på, eller två verkar ska det vara då. Det är inte två verkar på, nej, tre verkar ska det vara. Skitsamma.
Två eller tre verkar på 10 minuter. Här nu. Men precis, tre verkar på 10.
Tre verkar på första och på andra barnet så är det två verkar.
Då kan man nog säga två, ja.
Ja, men precis. Och på ungefär liksom 45 sekunder till en minuta. Jag har redan glömt bort. Ja, men det som var,
jag hör ju det här hela tiden. Jag borde verkligen ha lärt mig det här för en gång för alla.
Ja, men jag har ju precis varit med om det. Herregud. Det var i alla fall inte riktigt det skulle vara. Men verkarna var så pass intensiva. Så att liksom, när jag hade en verk, den satt i jättelänge. Det var liksom så här, alltså det gjorde så ont. Jag var så här, men gud, jag måste ha smärtlindring. Varpå de på BB säger, men är det inte två eller tre verkar så liksom stanna hemma. Det är ändå fullt här. Och jag bara, okej. Men
vad ska man göra då liksom?
Ja, vad ska jag göra? Ja, men försök stanna hemma ett tag och kontakta oss sen. För det kan ju ändra sig det här med, liksom, med plats och så. Men det blev bara stress. Liksom,
såklart.
Så efter bara så här 45 minuter så blev det så här, nej, men nu ringer jag igen. Liksom, för jag hade så fruktansvärt ont. Så vi ringer och de säger att nej, men tyvärr, det är fortfarande fullt. Men då får vi ordna en plats för dig i Södertälje. Och vi var nej, men Södertälje så här liksom. Ja, men vi ringer till, vi ska ringa till dem bara så återkopplar vi till er. Och ringer de tillbaka. Nej, det är fullt i Södertälje och överallt i hela staden. Ja!
Men gud.
Så jag bara, men vad ska jag göra? Och de bara, men gör så här, kan du stanna 30 minuter till hemma? Ja, det är på gränsen liksom. Och jag känner att det är liksom, det var inte så att jag kände att han höll på att komma, men att jag hade så ont. Ja. Så, ja, men vi gör så. Vi stannar 30 minuter och sen åker vi in och säger vi fixar en plats till dig. Liksom. Så då ordnade de helt plötsligt en plats där då. Kommer in och får jättefint bemötande verkligen. Så att, liksom, det märktes ju inte att det var platsbrist. Det märktes inte liksom, att de var stressade.
Ja, de är ju så duktiga.
Ja, de är jättefina verkligen. Mm. Hon får världens finaste liksom, barnmorska. Och hon undersöker mig. Jag är öppen 4 centimeter då.
Mm.
Och jag säger, jag vill ha epidural. Ska inte göra samma misstag. Ja, men visst, vi fixar det. Och det gick jättesmidigt den här gången. Han kom ner direkt narkosen. Och jag bara, jag kommer inte ihåg hur det var förra gången. Liksom. Gör det här ont? Och Gibbe, min man, han bara, ja, men det är klart att det är ont. Får ju en sån här spruta i ryggen. Det är därför så många tackar nej till den. Liksom. Och börjar skrämma upp mig. Så här. Och jag bara,
nej.
Ja, men gud, gör det så ont? Och han bara, ja, det är därför så många tackar nej. Och jag bara, ja, men nu blir jag lite orolig. Och så kommer läkaren, narkosläkaren. Och jag bara, gör det här ont? Jag kommer inte ihåg hur det kändes liksom, med barnet. Och han bara, ja, men det är väl ett tecken på att om du inte kommer ihåg, då tror inte jag att du gjorde det särskilt ont för dig.
Just det.
Jag bara, nej, men vi kör. Jo, jag kände ingenting. Jag kände nej. Inte när han satte den där liksom, sprutan. Det gick jättesmidigt, det gick jättebra. Och då hamnade jag sen i in heaven. Liksom.
Mm.
Alltså, jag hade inte en enda värk.
Nej.
Alltså, det jag kommer ihåg från Milena, det var ju att ja, men, verken försvann, men sen skulle jag föda.
Jag
hade liksom inget att relatera till. Nej. Men det jag kommer ihåg var att jag tyckte att de här topparna försvann. Men nu så kände jag ingenting.
Mm.
Så att liksom jag käkade mat och liksom jag började ringa runt liksom folk på FaceTime. Och jag pratade med Lena och liksom folk bara, men vad ska du ligga på dig nu ska föda? Och jag bara, men jag har fått epidural, jag mår jättebra.
Ja.
Det var verkligen liksom, den tog så, så bra. Alltså, helt fantastiskt.
Skönt.
Så vi undersökte igen då efter en timme. Om det var mera. Och då hade jag i alla fall inte öppnats någonting. Så då så funderade de på att de skulle sätta igång mig. Då, liksom.
Mm.
Men jag fick vänta ett tag till. Och ytterligare efter en timme. Och då hade det bara sagt tjock.
Så
från den gången till då liksom. Då jag varit undersökt andra gången till den tredje gången. Då hade jag öppnats till 9 centimeter.
Oh, wow.
Och jag hade inte känt någonting.
Nej, vad sjukt.
Då hade det liksom. Helt, jag var så här, men gud, kan det kännas så här när man ska föda? Så att förloppet gick ju på bara några, vi var inne 11:30 tror jag. Och han föddes 16:45.
Okej, gick det rätt snabbt där då ju.
Ja, det gick ju jättesnabbt. Otroligt. Jag tänkte ju där mellan när jag inte hade öppnat någonting, jag bara, hjälp, det här kommer ju att bli långdraget.
Mm,
liksom. Men det gick jättefort. Mm. Och sen kände jag ju då liksom de klassiska liksom, verkarna.
Ja, du
sen,
gjorde
liksom,
det.
Det här trycket.
Ja,
för då, det gjorde liksom inte ont. Men jag kände liksom trycket. Och jag kände när jag skulle kyssa. Och jag kände att ja, jag håller på att brinna upp där nere. Liksom, och alla det här klassiska
alla som man har
pratat om. Ja.
Och var det härligt var att få känna det nu då? Även fast det är klart inte så skönt kanske. Men...
Nej, det är det. Men det var, jo, men det var jättehärligt.
Mm.
Och liksom, det var så... Men som jag säger, gud, jag vill föda han igen. Det var så häftigt. Alltså, det var så, ja, men det var så fantastiskt att föda honom. Och han var ute på 3 eller 4 krystverkar tror jag.
Wow.
Så det gick liksom väldigt smidigt. Och inte heller några skador den här gången.
Mm.
Det var så liksom... Alltså när han kom ut och liksom, han är verkligen här. Nej, men du är här. Nu är du här. Alltså tänk att vi är vid det här moment. Alltså, gud.
Mm. Och nu är ni här, båda två.
Ja. Och liksom, om du bara visste liksom hur efterlängtad du är, lilla plutt.
Mm.
Jag
tror han känner. Han ser väldigt nöjd ut.
Ja. Älskling. Alltså, okay, jag blir så jätterädd varje gång jag pratar om det här. Och liksom förlossningen, allt som vi kom in till. Liksom, ja, men jag vill göra det igen. Mm. Jag vill föda igen.
Mm.
Alltså, häftigt. Så häftigt. Och, ja, men jag var uppe direkt. Alltså, jag hade ju gärna åkt hem samma dag om jag hade velat. Liksom. Mm. Jag bara knatade ut liksom, i fikarummet och bara sån energi. Liksom. Mm. Och jättepigg har jag varit liksom, från han kom till nu. Liksom. Mm.
Otroligt ju.
Ja. Samma sak där. Så jag var ute direkt liksom, på stan med han. Och, ja. Så att, jag vet inte. Jag känner inte de här klassiska. Så här, det här med trötthet. Och jag vet inte vad det beror på. Om det har med min bakgrund att göra. Att jag tror också så här, att man får annat. perspektiv när man går igenom så här tuffa saker. Ja, men som det här med missa. Alltså jag tänker att när han vaknar mitt i natten eller liksom så här, man inte får så jättemycket sömn. Alltså, nu tycker jag att jag får sömn för att han vaknar och ammar bara ligger bredvid mig och jag somnar om på en gång. Liksom. Men det här som kanske ofta brukar upplevas som jobbigt, det blir inte det för mig. Jag blir bara så himla lycklig att jag hör det där lilla barnskriket mitt i natten och så här, och bara, ja, gud, han är här, han finns. Tänk att jag äntligen har fått bli tvåbarnsmamma. Tänk att han är här. Så att liksom, det blir inte jobbigt liksom. Det blir bara tacksamt på sätt, om du fattar vad jag menar. Jag vet inte hur jag ska förklara.
Nej, men tror du att det ligger mycket i det som du har gått igenom att du kan känna den tacksamheten på djupet liksom, för det är lätt att säga också att man så här, åh, men jag är så tacksam, och sen så kommer ju ändå vardagen och man bara uff liksom.
Så. Ja, men precis.
Men det känns ju som att du har en helt annan syn på livet och en annan närhet till känslorna och kan känna det där mycket djupare liksom.
Ja. Du vet, alltså jag fortfarande så här, när han sover så sitter jag och kollar på honom liksom, för att jag är så lycklig att han finns. Så bara, alltså, jag sitter och gråta. Och kan kolla på bilder på honom på telefonen. Liksom, och bara, jag är verkligen så här, närvarande med honom hela tiden. Och verkligen njuter varje sekund. Men jag känner också en sån sorg över att det går så fort.
Just det.
Alltså,
det gör ju det.
Jag pratade med en annan mamma häromdagen som bara, nej, men varför är du ledsen? Alltså, nu kommer det snart roligt när de börjar prata och börjar så här. Och jag bara, nej, jag vill att det ska vara att det är på BB. Och vi precis kommer hem. Jag vill ha den här första tiden. Och det går så himla fort. Och det känner jag däremot så här, en sån sorg över. Och det vet jag inte om det är för att vi har kämpat så länge. Och nu när han äntligen är här liksom, så bara går det för fort. Och det blir säkert inte mer. Så, så då blir det en sorg också. Sluta väx.
Nej, men det känner man ju också igen sig. Herregud, om man skulle få gå tillbaka ett litet tag och bara få vara de där första dagarna efter BB. Så,
men alltså det är ju så himla underbart. Jag vet att det också är delat. Många tycker det är jobbigt.
Ja, herregud, det beror på väldigt mycket vilken typ av förlossning man har haft och sådär.
Ja, men eller hur?
Men framförallt med andra barnet kände jag verkligen det. Då kände jag också den energin som du beskriver. Bara, gud, jag kan göra vad som helst. Jag kan liksom lyfta en bil på raka armar, inga problem. Liksom.
Så ja, verkligen.
Adrenalinstim på något vis.
Ja, verkligen. Så mycket energi.
Ja.
Och sen är han ju så otroligt snäll också. Han har haft väldigt tur med liksom, snälla barn också. Jag förstår ju att liksom, om man får ett barn som kanske har kolik som skriker hela tiden. Det är svårt. Att, så han är väldigt, väldigt snäll också.
Skönt att det har gått bra.
Ja.
Du, vi ska försöka sammanfatta lite, men hur, alltså, nu har ju du haft en ganska speciell historia med bakgrunden och så, men jag tänker om det är någonting, om du har något du vill skicka med lyssnare som, ja, men som kanske går igenom missfall eller som har haft samma problematik som du har haft, eller generellt liksom, hur man hittar till den här glädjen som du har hittat.
Alltså, ja, alltså generellt så här, och jag vet att alltså det är så delade uppfattningar om det här. Min bild är att alltså, jag tycker att det finns en bild i samhället av att det är så himla tufft och det är så himla jobbigt att vara nybliven mamma. Och graviditet och förlossning och första tiden, och det är så jobbigt. Och jag har full respekt för dem som det är det för. Men jag tänker också att det kanske finns mammor som behöver höra också det här positiva. Att det inte behöver bli så. Som kanske liksom blir uppskrämda. Liksom, som är gravid och liksom får höra det här. Och det behöver faktiskt inte bli så. Det var inte så för mig. Och det behöver inte bli så himla jobbigt. Det kan också vara det liksom, mest underbara, fantastiska, fina, kärleksfulla som du har varit med om. Så det vill jag skicka med. Att liksom, det behöver inte bli så. Jag är inte trött. Det här, passa på att sova. För du kommer inte få sova på flera år.
Just det.
Alltså, men jag får sova. Det behöver absolut inte
precis.
Bli.
Det är ju väldigt sant. Att det är såklart att alla är olika. Det är klart att det finns jättemånga bebisar som sover hur bra som helst till exempel på natten.
Precis.
Likväl som det finns
de
som inte gör det.
Så det behöver inte vara så himla liksom, jobbigt.
Nej.
Men sen vill jag såklart också skicka med att såhär, be om hjälp. Alltså om man ofrivillig barnlöshet eller missfall eller så. För det finns ju hjälp att få. Och att liksom, jag tror så att vi kvinnor måste ta bort skammen från att säga, det är något fel på mig och min kropp. Det kände jag i alla fall. Och jag började känna liksom, för jag har ändå liksom de senare åren liksom fått en väldigt bra självkänsla. Jag är nöjd med mig själv och tillfreds med mig och min kropp liksom och sådär. Till skillnad som, från det har sett ut när jag var yngre liksom. Men hamnade i en såhär, som jag brukar säga, återfall i dålig låg självkänsla.
Just det.
Hamnade jag i de här, i, när jag fick alla missfall. För jag kände att det var något fel på min kropp. Och liksom, vad är det som liksom inte fungerar? Varför klarar inte jag av det här? Det alla andra klarar av. Och att såhär, inte slå på sig själv.
Det är så vanligt.
Ja, verkligen. Och be om hjälp. För det finns så mycket hjälp att få. Och liksom bara få reda på också antingen att liksom, ja, men det här och det här är det, du har brist på det här, vi tillsätter det här. Eller också kan man ju få, som det var för mig liksom, att det är inget fel på dig liksom. Och det, jag var ju såhär, men jag slutade inte kämpa, och jag uppskattar de som sa till mig att Sara, fortsätt kämpa, det kommer komma. Det var några som sa att du ska inte du ta och ge upp nu. Släpp taget, ska ni fundera på adoption? Så jag bara nej. Det var liksom ingenting som var... och där är ju såklart alla olika. Men jag uppskattade dem som liksom så här, det kommer komma, fortsätt kämpa liksom. Men det är såklart beror ju på hur man är som person. Så, men det uppskattade jag, människor som liksom peppade. Och så här, att våga prata om det här. För det är så himla vanligt. För det har jag fått jättemånga som har skrivit till mig. Liksom, att, ah, men tack för att du pratar öppet om liksom, dina missfall och sådär. Och det här har hänt mig. Och folk som inte liksom vågar.
Alltså, det hjälper,
att det är
verkligen
så skamblatt. Liksom.
Verkligen. Det hjälper all, alltså, att prata om det är ju nyckeln till all form av läkning. Liksom.
Ja.
Så är det. Så verkligen. Det är ju A och O någonstans.
Jag tänker det, prata om det, och även om man inte liksom gör som jag, att man pratar om det öppet liksom på sociala medier, att man kanske kan hitta någon att prata med. Ja. Liksom.
Precis.
Så att man inte är ensam i det, för att är man ensam i det är tungt att bära. Och det blir ju oftast lite lättare om man kan dela sorgen och smärtan med någon.
Exakt.
Ja.
Verkligen. Och det är ju som sagt, som du säger, man måste ju inte liksom skriva ute på Instagram så, men det finns ju också på sociala, jag tänker på Facebookgrupper och så, där man också naturligtvis kan få öppna sitt hjärta anonymt om man skulle vilja det. Det finns absolut sätt att kunna prata av sig, även om man tror att man är helt ensam här i världen.
Verkligen. Man får jättegärna höra av sig till mig också och fråga hur jag har gjort och liksom tips och råd, eller bara ha någon att prata med som
jättefint.
Som har gått igenom det.
Jättefint. Ja. Och ni får gärna höra av er också till Vattnet Går. Vi har ju mammagruppen också på Facebook, Vattnet Går. Vi finns här, både Sara och jag. Jättefint. Sara, är så himla glad att du har fått det du har önskat. Man bara ser din glädje bara lyser. Det är underbart. Stort tack för att du ville berätta om allt egentligen.
Ja, men tack så jättemycket att jag fick vara med här. Alltså, du är min idol, vet du, va? Det är en ära att få vara med här i din podd. Alltså, verkligen, så tack för att jag har varit inbjuden.
Så himla roligt. Jag är så glad att du ville vara med. Vi ses på skolgården någon gång snart, hoppas jag, när vi flyttar tillbaka till Sverige.
Ja, vi längtar!
Ja.
Ha det så bra!
Tusen tack, Sara Volder. Så otroligt modigt och starkt att bjuda in oss alla så ärligt på din resa. Jag hoppas att du som lyssnare också kände det. Och tack för att du gav oss din tid och ditt öra. Innan vi avslutar vill jag bara informera att om du eller någon annan närstående behöver hjälp med sitt missbruk, så kan man vända sig till vårdcentral eller ungdomsmottagningar, företagshälsovården, men också till enskilda organisationer som Anonyma Alkoholister eller Maria Ungdom till exempel. Och såklart, våga öppna upp och prata med en vän. Tack igen för att du har lyssnat. Vi hörs alldeles snart igen. Stor kram, hej då!
Hold up. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.